Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och välkommen till I väntan på katastrofen. Oj, 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 äntligen ett nytt avsnitt. Hoppas det finns på alla plattformar. Vad vet jag, det kanske är något med filformatet. Ja, jag vill be om ursäkt för förra veckan när avsnittet inte kom ut på Spotify bland annat, förlåt för det. Hej Patrik.
Hej Kalle.
Hur är läget?
Ja, det är jättebra.
Hur går det med beredskapen?
Ja, det går bra, jag tränar barnbarna idag. De har ju höstlov, så att nej, jag fick jag har ju varit så mycket till badhuset genom åren, men nu märkte jag ju på minstingen då, Erling 5 år, att han kommer ju inte ihåg allting.
Mm-hmm.
Nej, men du vet, det är ju 2,5 år sedan vi var i badhuset.
Om inte ja, på grund av pandemin såklart.
Ja, det har ju varit stängt till och med, vet du.
Just
vi var där, de har varit där med sin faster vid något tillfälle nu för några veckor sedan då, men nu var det första gången jag var iväg med dem då, så att ja, det var väldigt, väldigt roligt i alla fall, så nu är ju det igång igen.
Jag tänker mig att du kör lite annan badstil än deras faster, du kör mer den här greven, där man har bakbundna händer och ska hoppa upp från botten, ta ett andetag, sjunka ner till botten, hoppa upp igen, som röjdykarna gör.
Ja, alltså åt det hållet, fast då är det ju en 5, 7 och 9-åring då. Men lite ja, grann sådär, kom igen nu liksom. Rädslan ska besegras, låt inte den besegra dig. Så det är ju lite åt det hållet.
Åh, herregud. Jag tror att alla barn behöver en Patrik i sina liv. Det är som alla vuxna. Du, Patrik, idag är ett speciellt avsnitt, för det här avsnittet har vi en gäst. Det har vi inte varje gång i den här podden.
Nej, det är nog första gången, va?
Mm. Den här veckan är Anna Täljfors från MSB med. Och jag tycker att vi välkomnar henne in i podden med en gång. För nu undrar jag massa grejer.
Ja!
Den här veckan är det lite extra kul i väntan på katastrofen, för vi är sponsrade av MSB. Och det är inte ett koreanskt popband, utan det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Och därför har vi med oss Anna Täljfors. Hej Anna!
Vad roligt att få bli presenterad som något som är kul när man kommer från MSB. Tack för det!
Vad brukar det vara?
Vad gör ni egentligen? Varför har ni inte gjort det och det? Nej, men så kan det vara. Men det är många som tycker att det är bra också, att det finns myndigheter såklart.
Ja, men det där måste ju vara lurigt, för liksom, ert jobb är ju ganska mycket alltså, i teorin kan man väl säga. Alltså, och det är väl först när det händer en kris som man märker om ni har gjort ett jobb.
Men jag tror att det kan vara så för många att man har den uppfattningen. Men MSB är alltså Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, ska vi säga också. Vi gör så många olika saker, alltså om man ska dra vår hisspitch, då måste man liksom åka ner i Sala silvergruva för att hinna säga klart det. För det är så otroligt mycket saker, allt från att vi utbildar sotare till att vi liksom jobbar
sotare?
Med det. Ja, precis. Bro. Det visste du inte.
Brandskydd.
Räddningstjänstfrågor, internationella insatser, vi har massor med så här reservmateriel för om det skulle bli översvämning kan vi komma med sandsäckar och sånt. Och sen samordnar vi mycket, precis som du säger då, det här liksom mer teoretiska arbetet. Men det är väldigt mycket praktiskt också. Alltså, skydd mot olyckor, gasolexpertis, brandskydd, fyrverkerier, det farliga med det. och så vidare och så vidare. Så
är du för eller emot fyrverkerier?
Jag är nog ganska emot faktiskt. Är ni för?
Alltså jag har varit väldigt för fyrverkerier. Jag tyckte det varit jättekul. Men sen så det känns läskigt på senare år. Om det är för att jag har blivit äldre och blödigare eller vad det är. Men
du börjar bli vuxen, Kalle. Det är det.
Ja, det måste vara det.
Ni har väl båda djur också? Det är väl inte så trevligt för dem alla gånger med höga smällare?
Jag tänker att de får lära sig.
Nej, jag är emot.
Alltså mina hundar framförallt, de blir väldigt peppade när det smäller, för de tror att det är djur som har skjutit, så de vill ju gärna springa dit, så det blir ganska stökigt.
Mm.
För jag har ju jakthundar. Men Anna, din roll på MSB, vad är det?
Jag jobbar som kommunikatör om beredskap för kris och krig, och det har jag gjort i 14 år snart. Och det kan ni kanske tänka er att då när jag började var ju de här frågorna inte jätteheta. Så det har varit väldigt roligt att få vara med och lyfta dem och vara med liksom och se samhällsutvecklingen och känna in den och kunna möta den, kunna svara på folks frågor och så. Så det gör jag väldigt mycket. Jag var med och skrev den här broschyren om krisen eller kriget kommer. Och jag gör också en podd som heter Om krisen kommer, som MSB har gjort då och då, ska jag säga, sedan 2014.
Och det kan ni passa på att lyssna på.
Ja, gör det. Sen gör jag mycket filmproduktion. Alltså den här broschyren har ju då följts av en filmserie, och sen ska den broschyren också nu bli en utställning tillsammans med Armémuseum och några andra.
Mm. Oh, kul.
Statens försvarshistoriska museum, Riksantikvarieämbetet och så. Så vi håller på, den liksom förökar sig varje år i någon ny form, vilket är jättekul. Så jag har ett ganska kreativt jobb fast i myndigheten. Så jag är inte statsvetare eller något sånt, utan jag liksom har mediebakgrund egentligen. Mm. Så jag gör
Anna, vi kan väl säga också att både broschyren och filmerna är väldigt bra för de som inte har sett dem eller dem, och att de broschyren går ju att beställa på MSB:s hemsida, och den går att ladda ner som PDF-fil om man vill också, de som har slarvat bort den.
Ja, man får gärna beställa fler. Det var bara, alltså, det är nästan varje vecka skulle jag säga, ringer någon som vill dela ut nya till alla sina grannar och sånt. Så folk tar väldigt stort ansvar och blev ju också väldigt glada när de fick höra att vi skulle ge ut den här igen, som man då tyckte, det senaste var ju liksom 1961, som det skickades hem till alla. Så att för många var det nog en överraskning, bara, oj, vad är det här för något, det har vi aldrig hört talas om. Alltså man tänker att man är kanske under 40 ungefär, medan många andra har ju gått och väntat på något liknande i liksom decennier. Så det var ju väldigt kul att få göra det egentligen. Något större kommer jag ju aldrig att få arbeta med, känns det som. En broschyr som nästan alla har sparat, det är ju otroligt bra.
Ja, den där kategorin som klagar på att man sålde bort alla ångloken början på 90-talet.
Mm.
Ja, samma.
Vill ni reda ut det med en gång eller, Patrik?
Vadå?
Alltså du har ju varit ganska hård i din kritik mot hur beredskapen har hanterats i Sverige.
Ja, men alltså har man inblick i det och har ett historiskt perspektiv, så kan man inte vara mer än, man kan inte vara tillräckligt hård faktiskt.
Nej,
därför det att det är totalt oansvarigt, va? Alltså, ska man ha en stat så får den ju liksom ha några kärnuppgifter, va? Och det måste ju vara att ha en gemensam beredskap bland annat, och ska man säga som det är, så har man inte bara nonchalerat det, utan man har i princip lagt resurser på att fördärva den, va? Det är så.
Alltså när man hör de här meningarna uttalas, jag såg också att det hade kommit en fråga om det nu, varför eldades alla skyddsmasker upp? Då låter det verkligen som att det är någon rejält galen människa som har medvetet liksom förstört allt det här. Så är det naturligtvis inte, utan det är liksom en konsekvens av allt från att vi gick med i EU och då tänkte oss att det var liksom en central nod för all beredskap och att allting skulle finnas där, till att det är olika liksom politiska beslut och försvarspolitiska beslut och så, som har liksom lett oss till det läget att vi har en egentligen ganska dålig beredskap på många sätt. Och då till exempel med det här med lagerhållning, livsmedel och så. Men allt det där håller på att byggas upp igen nu, efter att man fattade ett nytt beslut 2015 att nu ska vi liksom bli bättre igen. Det går ju långsamt, så är det ju.
Ja, alltså det är en sak när jag kollar med kommuner och alltihopa det här, så tar man en massa beslut och man har möten, Men man börjar aldrig. Har de ens kommit överens om finansiering och sånt där? För det vet jag, det tog minst flera år.
Jag tror att det ligger helt olika till på olika liksom, områden. Jag kollade av lite med Livsmedelsverket innan nu jag skulle prata med er. Liksom, hur tänker ni nu? Liksom, och hur ligger det till helt enkelt? Och då är det ju, som du säger, liksom, fortfarande mycket planering och man behöver liksom, bygga upp kunskap. Och det vet jag också att man kan reagera på. Av vad då? Det är väl bara liksom, att ha lager ungefär. Men då är det ju ganska mycket som är annorlunda nu jämfört med för, om vi säger att för 20 år sedan när det kanske sista stängdes till. Liksom. Det är liksom en helt andra flöden av allting i samhället. Det är digitaliserat som det inte var då. Det är inte jättelätt. Jag tänker också ibland, men det här måste väl, det kan väl gå. Det är väl ställa allting i någon lada ungefär. Men det är faktiskt mer komplicerat än så. Det är många som är inblandade också. Men vad som är bra är att det har hänt ändå ganska mycket de sista åren. Att vi har ändå väckt också människors intresse och liksom, wow, så här känsla av ansvar, att det är faktiskt vi tillsammans som måste göra det här. Alltså, dels ska ju staten och det kommunala och så hjälpas åt. Men sen också frivilligheten och vi var en individ och att vi ska hjälpa varandra och så. Det är också viktigt i det. Så det är verkligen både och. Och jag vet att det var en ganska vanlig fråga så här, när vi skickar ut om krisen eller kriget kommer. Om jag säger bara broschyren i resten av samtalet, ja. Då är det den jag hänvisar till. Ja. Eller syftar på. När vi skickar ut broschyren, då ja, men vad ska ni själva göra då? Ska ni inte göra någonting liksom? Från statlig nivå ska individen lösa allting. Men så är det ju inte, utan vi bygger ju samhället tillsammans ju. Det pratar ju ni mycket om i den här podden också.
Ja, men exakt. Men vi har ju fått ganska mycket frågor om det där också. Det känns som att vi kanske ska börja där, eller vad man ska säga. Liksom, vad är statens ansvar och vad är individens ansvar i händelse av kris?
Ja, men alltså själva systemarbetet och så, där det som ska finnas, det är ju statens ansvar. Att liksom se till att allt är samhällsviktiga. Att man brukar säga samhällsviktig verksamhet. Och det är ju sånt som är viktigt för att allting ska kunna rulla. Det är tåg, det är liksom sophämtning, avlopp, skola, butiker, sjukhus. Ja, allting som är viktigt. Mm. Väldigt många saker är det ju. Det ska ju fungera liksom, på kommunal, alltså den lokala nivån och så. Ända upp till liksom regeringen och kungen. Eller ja, ni förstår. Hela samhället. Men sen har ju individen ett ansvar. Liksom var och en av oss har ett ansvar för vårt eget liv. Det gäller ju inte liksom exakt för alla. För det kan ju vara så att man inte... Ursäkta, nu ringer det här. Någon som vill fråga om någon broschyrgrej. det ringer jättemycket jämt till oss om det. Vad var jag? Jo, men alla kan ju inte ta hand om sig själva av olika skäl. Man kanske är sjuk eller man kanske är äldre eller man kanske har någon liksom, funktionsnedsättning av något slag. Och då måste vi ju också ta hand om varandra. Så att vi som kan ta hand om oss själva ska göra det. Så långt vi kan. Och vi brukar ju prata om det här, att det är bra att klara sig liksom en vecka utan samhällets stöd av vad det nu kan vara. Till exempel det jag räknade upp. Och det tror jag var en chock för många, för man har aldrig tänkt på det. Medan det för andra, som jag tänker många som lyssnar på den här podden, så var det ju, va? En vecka bara. Jag har vatten för ett halvår eller för 10 år.
Pratar du om Patrik nu?
Jag vet inte vad rekordet är.
Nej, men,
det är det som är så svårt, jag ska bara säga det. Det är det som är så svårt med när man ska kommunicera med alla. För alla är på så otroligt olika nivå och kunskapsnivå och har ekonomisk möjlighet och allting det där. Och hur man bor, bor man i stan, bor man på landet och så vidare.
Men du har ju närhetsprincipen. När jag lyssnar på dig så räknar du upp massa kommunala verksamheter och ansvarsområden, avlopp och så vidare, va? Vatten. Det är ju egentligen inte statens ansvar, även om det finns en, vad ska vi säga, i extremsituationer så finns det givetvis, då lyfter man ju upp det på nationell nivå och hjälper till om det är överväldigande, va? Men när jag tittar mig omkring, pratar med kommunfolk och så vidare, eftersom jag intresserar mig för frågorna. För jag är orolig för den här befolkningen, för att det är så pass illa, så händer det någonting så får vi smisk. Rejält med smisk alltså. Och det är ju inga kommuner som har förberett någonting. De har ju alltså, enligt lagen, så ansvarsprincipen och närhetsprincipen och likhetsprincipen, alltså att man ska kunna upprätthålla den lagstadgade verksamheten, så bryter, jag vågar säga, även om en del kanske är något bättre än andra, att alla bryter mot lagen.
Jag skulle vilja säga, jag tror att alla gör sitt bästa. utifrån de förutsättningar som har funnits och som finns. Och det där ser, precis som du säger, väldigt olika ut. Men en kommun har ju otroligt mycket att sköta om. Och sen kan man tycka vad man vill av de här principerna och så, att liksom man diskuterar dem också nu efter, eller under pandemin har de varit väldigt omdiskuterade, och det är ju bra, liksom det här med ansvarsprincipen och att vi i Sverige har ju tilltro liksom till att myndigheterna sköter sitt och att liksom det kommunala rullar på och sådär. Så är det ju, så lyckas ju inte det alltid såklart. Men jag tror att det finns en stor missuppfattning också att det liksom ska komma in någon och leda alltihop. Och så har vi det inte i Sverige.
Nej.
Det är liksom en filmscen det där som jag... Alltså här, nu kommer MSB liksom med helikopter med mat. Eller försvarsmakten,
ja,
eller någon
då?
Annan. Ja. Ja, det har ni pratat om i flera avsnitt har jag hört.
Ja, grejen, man kan väl säga så här, Kalle, ja. Så här är det. Det har ju förändrats sen om vi tittar tillbaka. Då hade du ju... Alltså blev det riktigt allvarligt. Du hade ju folk och staber och allting, va? Alltså hände det värsta att det blev krig, va? Kanske var den största katastrofen. Då hade du i alla de här bergrummen som fanns på olika nivåer, i princip från kommuner och upp och försvarsområden och så vidare, så samgrupperade man alltså civila och militära. I ett militärområde så hade du alltså Milo Väst, Milo Syd och Milo Öst och så vidare. Då hade övre Norrland och nedre Norrland körde man. Där satt en civilbefälhavare och en militärbefälhavare, och man samordnade alltså hela samhället egentligen ledningsmässigt där. Och allt det där sättet att tänka, det är ju borta nu, va?
Och vad är ersatt det då?
Ja, det är närhetsprincipen. Alltså den som normalt sköter det ska sköta det annars också, va?
Ja, men så man har haft om det här, det gamla civilförsvaret ju, där det ingick liksom en väldig massa människor och funktioner. Och det är väl det man funderar på, hur det ska byggas upp igen.
Mm.
Och lite ledtrådar har vi kanske fått efter pandemin, eller under den, liksom, vad det är som behövs. Sen så det som har varit kanske... För covid-19-situationen unikt och som jag tror att vi kanske inte kunde föreställa oss, det är ju liksom det här att hålla avstånd-grejen, alltså det sociala. Liksom, att hålla ett socialt avstånd och att begränsas i sin rörelsefrihet och begränsas i vad man kan göra och att man inte kan... Alltså så här, dels träffa varandra, vilket har fått så här ödesdigra konsekvenser på massa sätt med liksom isolation, ensamhet och så. Men också det här, så här känslan av att man inte kan göra det man brukar, alltså typ från att gå på match till att utöva hobbies eller liksom bara umgås. Och det har ju varit en ögonöppnare, tror jag, för jättemånga.
Mm.
Vi har fått ganska mycket frågor, Anna.
Om... Ja, men kör på. Jag kan svara ganska kort kanske.
Vi har fått mycket frågor om din beredskap, hur den ser ut hemma.
Oj, har det kommit frågor om det?
Mm. Ja, det är flera stycken, tror jag.
Vad roligt. Mm. Jag bor i lägenhet i ett 50-talshus, typ i så här folkhems liksom, område i södra Stockholm. Jag har köpt den här lägenheten mycket för att den hade kallskafferi och en matkällare som jag tycker är väldigt trevligt att ha. Så min beredskap ser väl kanske lite bättre ut än många andras liksom som bor i lägenhet. Men jag skulle inte säga att jag liksom klarar mig flera år eller någonting. Det gör jag verkligen inte.
Men Anna, matkällaren som du nämnde där.
Mm.
Hur kan du berätta lite mer om det? För det tror jag många kan vara intresserade av. Och jag med för den delen.
Ja, nej, men man har ju som två förråd. Ett källarförråd och sen har man en matkällare. Alltså det här huset jag har bott i ett liknande hus förut som har byggt under kriget. Och det här är byggt tidigt 50-tal. Jag tror att många liksom typ förvarar sina vinterdäck i den här då lite. Det får man inte göra förresten, för det är brandfarligt. Men det är som ett förråd som är inte
brandfarliga.
Alltså man ska inte förvara dem, så har jag förstått.
Det
andra förrådet är liksom ganska grunt. Du kommer in i det och så är det hyllor. Och där så ställde folk liksom sina syltburkar, potatissäckar och liknande, tänker jag mig då. Innan det liksom alla hade kylskåp och sådär. Sen tycker inte jag att det kanske är tillräckligt kallt i den källaren nu. Men det tycker jag är mysigt. Och sen är det ett kallskafferi då i köket med sån ventil ut. Som ofta är i gamla hus. Men det har man behållit här.
Ja, men det är en sån äldre lägenhet. Ja, det var väl ända fram... Det pratar vi inte om detta precis bara några poddar sedan, Kalle. Det här med att de äldre lägenhetsbeståndet är även 60-tal. Och man har kvar den gamla köksinredningen. Och jag tror även någon skrev det. Det där har jag aldrig tänkt på, var det någon som skrev att det var ventiler i skafferiet i köket.
Ja, men det är jättebra. Och sen faktiskt en till anledning till att jag flyttade just hit är att det finns en gemensamhetslokal. Det tycker jag också väldigt mycket om. Att det liksom finns ett ställe där man... Jag är mycket för det här med att lära känna sina grannar. Så jag har bott här i 2 år bara. Jag har lärt känna grannarna jättebra. Och den här lokalen är viktig. Liksom, för där tänker jag att man skulle kunna samlas om det är någonting. Man kan lyssna på radio tillsammans. Eller man kanske skulle kunna lagra någonting där. Eller så. Och sen har jag en bil man kan sova i. Och med den kan jag också, tänker jag, åka till min släkts hus som ligger norrut.
Ja.
Det var väl lite om min egen beredskap. Sen har jag såklart så här radio, batterier och så.
Just det, pannlampor.
Hörde du hennes... Kalle, hörde du hennes opsäck där? Norrut. Hennes opsäck. Norrut låg den bara.
Ja. Det var bara skanna av kortet.
Nej, men jag sa mer där norrut. Det var väldigt ospecifikt.
Mm, eller hur?
Ja, hon håller på det där, till skillnad från oss.
Det kan vara var som helst.
Alltså, bara en riktning bara.
Ja. Ja, men det är väl så. Jag tycker man träffar, nu var inte alls meningen att vara hemlig med det på något sätt, men jag tycker man träffar väldigt många nu som pratar just om det här, liksom att ha en bug out location. Det är ju vettigt på många sätt att vi befolkar igen hela vårt land, liksom make Sverige avlångt igen, så att vi använder våra liksom resurser i hela landet. Vore inte det helt fantastiskt om det kunde bli en ordentlig effekt av det här hemmajobbandet?
Alltså ja, men verkligen. Alltså jag tycker man blir liksom lite lurad av att leva det här livet som jag gör ute på landet nu. För man liksom luras och tror att det är så här folk har det. Och jag har nu varit i stan alldeles för många dagar i rad. 4 dagar i rad tror jag. Och så har jag sagt så, vad otroligt mycket människor det finns som lever ett helt... Det här låter ju som världsfrånvänt. Jag låter galen, jag fattar det. Men att då tänkte jag på det här med beredskap just. Alltså, fan, hur ska man få alla de här människorna? För det är en sak med människor här ute som kanske behöver tänka lite mer på beredskap, för att det är mer strömavbrott, det är längre till affären, man behöver bättre kontakt med sina grannar och så här. Men alla de människorna som jag såg i gallerian på World of Toys liksom, häromdagen. Då, hur ska man få dem att ta tag i sin beredskap? Det måste ju du jobba med dagligen.
Alltså, det är jättespännande tycker jag. Och också som jag sa, att jag har fått följa det här i så många år med liksom hur man väcker folks tankar. Och jag har en jätterolig, jag får läsa upp den. Alltså, det är en konversation som jag har snott från Instagram när vi hade skickat ut broschyren. Alltså, den är väldigt raljerande över innehållet på ett sätt jag tycker är väldigt typiskt Stockholms lite. Jag brukar ofta läsa upp den här, den är alltid kul. Då hade vi ju, som ni vet, ett mittuppslag så här, där det står olika livsmedel som vi tipsar om. Ja, vad man kan ha hemma liksom.
Ja.
Och då var det en som skrev så här: MSB föreslår att vi ska bunkra fruktkräm och marmelad om krisen kriget kommer. I och för sig kanske mysigt att låtsas att man är hemma hos sin dagmamma på 80-talet. Under tiden som de paramilitära trupperna slåss om det sista dricksvattnet. Och så fortsätter dialogen bara: åh, dagmamma på 80-talet, lol, spot on. Jag läste fuktkräm och tänkte att det var ju rimligt. För i tider av kris är det fan mög att huden stramar. Ingen tar det här på allvar. Så fortsätter det bara: sista måltiden, päronhalvor med after eight, möt undergången med stil. Nej, det måste vara lokalproducerad ekomat utan tillsatser. Annars kommer jag att svälta, och många här på söder också. Men snacka om den mest deprimerande läsningen idag. Det är logiskt att poängtera att säkra är vi aldrig. Men varför vill man att vi ska ha fruktkräm? På vilken hylla i affären finns det förresten? När jag aldrig köpt. Och så det sista är så bra bara: nej hörni, när kriget kommer ska jag rak i ryggen kunna säga: vår beredskap är god. Det ska i alla fall inte vara brist på fruktkräm som motståndet måste inställas här på Volmar Yxkullsgatan.
Ja. Ja, kul.
Ja, den är jättekul.
Fruktkrämen är ju inte helt fel just i det här korta perspektivet. Det är extremt lång hållbarhet på den. Mm. Och den är energirik.
Ja, men det kan man säga, hålla barn på gott humör en stund till, ja, ja, vuxna visst. Också i värsta fall liksom.
Det är ju det.
Ja, men jag gjorde en intervju i somras med, jag tror det var Smålandsposten, och då var det liksom kopplat till det här med extremvärmen liksom, hur kan man göra om kylen går sönder nu, för att vi pratar ju ofta om liksom, hur ska det vara när det är kallt, men det är lika jobbigt eller jobbigt på andra sätt om vi får värme länge liksom. Och då sa jag, det var ganska så här lättsam ton i den artikeln, så jag sa bland annat att det kan vara bra liksom, man kanske ska ha mycket kalas på sommaren nu när man får träffas igen efter corona liksom, och ja. Då bara, ni kan ha tårtbottnar och tårtbynt och så här sprutgrädde, sa jag som en sista kläm, och så bara såg jag framför mig bara MSB tipsar om tårtbynt. så blev det ju också så liksom, men alltså okej, okay, man får väl retas upp sig då på det här att vi pratar om tårtbynt en gången, men bara det kan trigga en själv att då skaffa sin egna beredskap av saker som man tycker är bättre.
Just det,
tårtbynt,
stuka till
förstår
exempel.
Ni? Vad sa du?
En stuka till exempel, om det kylskåpet går sönder när det är varmt ute.
Ja, eller så gräver du ner liksom, som man gör i öknen, så här, i en grop med vattenmelonerna. Det finns ju sätt att hantera det på olika sätt, och visst, om man tycker att det kan verka töntigt att vi liksom ibland samarbetar med en zombie-expert. Men det är för att zombie-experten pratar om samma scenario och samma tillvägagångssätt som vi på MSB gör.
Just det.
Bakplåtspapper alltså. Om man tittar ett längre perspektiv, du pratar om tårtpynt.
Ja, den alltså, var man ju måste, kortsiktig.
Man måste, ja, precis. Man måste ju liksom kunna göra tårtor till barn och barnbarn och sådana grejer när de fyller år, va? Marängbottnar och tulltårtor och grejer.
Du är helt inne på min linje.
Ja, jajamensan. Jag har, ja men alltså, grejer, ja men det har du ju. Du, för att kunna lägga på plåtan när du ska göra maränger eller marängbottnar och så vidare.
Mm.
Jag kör har det. Kalle
Fint. Alltså, har det?
Ja. Ja, det har jag.
Hur mycket bakplåtspapper har du, Patrik?
Minst. Ja, jag har mycket.
Du kan göra strutar av det och så bär du vatten.
Nej, jag har silikonsprutor. Jag har silikonsprutor.
Ja, ja. Självklart.
Ja.
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Man kanske kan prassla med det för att skrämma bort fienden också.
Plåtspapper, så kan ni söka upp Patrik.
Har du kommit över något polskt lager eller liknande?
Nej, det är så här att om går man in på Dollarstore kan du köpa 3 förpackningar för 10 spänn eller något sånt där, eller 20 spänn. Så det är liksom en liten, så har du bakplåtspapper sen. Men jag tyckte bara det var att fylla upp det, att de är ironiska på tårt... garnityr, sa du, va?
Mm.
Det var lite självironi i mitt, även om det var sant alltså. Även om jag berättar sanningen om mig själv så kan det ligga lite självironi.
Vad jag tänker att folk kanske, eller folk, men vad man ofta inte förstår, det är till exempel ett krig kan ju vara otroligt lågintensivt.
Ja.
Och pågå väldigt länge. Och vi ska ha en vardag som, så här lever ju många människor i världen idag redan. Att det inte är liksom akuta bomber varje dag, utan att det är att du ska sköta din familj liksom och gå till jobbet, kanske gå till skolan och göra allting som vanligt. Men ska försöka liksom lösa vardagen så gott du kan. Fast det kanske är brist på varor, bensin, Jag behöver inte ens bo i något krigsland för att ha idag liksom, de sakerna. Jag tror att man föreställer sig att det är så här, 2-3 dagar så blir det lite jobbigt, men vi skulle kunna ha liksom någon händelse som pågår jättelänge, flera månader. Och då handlar det ju om att liksom själv bli sin egen ransoneringsexpert lite grann. Och bara försöka liksom lösa läget. Och då kanske vi ska spela gitarr och äta tårtpynt liksom, samtidigt, ja, som att det hela hanteras. Ja.
Det här tycker jag är spännande, Anna. Jag är mycket för att vi ska skrämma upp lyssnarna. Och Patrik är emot det, och du är också antagligen emot det. Men ska vi prata lite om tänkbara scenarier? Vad ser du för kriser framför dig när du pratar om beredskap?
Då är inte det mitt jobb att så här ta fram och analysera det. Men det finns ju från Försvarsmakten och MSB och alla så här hotscenarier och sånt där som jag inte går in på nu då. Men jag tänker att något har hänt som egentligen kan vara vad som helst, som gör att inte vardagen funkar. Det är lite grann det som är mitt jobb.
Precis.
Och det skulle kunna vara liksom något klimatrelaterat, en översvämning, någon typ av så här extremväder som vi har sett jättemycket nu. Det skulle ju kunna vara liksom någon typ av attack mot landet. Det skulle ju kunna vara liksom att våra betalsystem och IT och allting sånt går ner.
Det gjorde de igår.
Ja, just det. Plingar det
till din telefon då? När det är...
Nej, jag har ingen sån beredskapstjänstgöring nu för tiden. Så att, nej, men jag såg det faktiskt. Men det tycker mycket som händer sånt hela tiden.
Jag skulle köpa jättedyr målarfärg på en affär på Jalaplan. Och då var det många som fick vända för att man inte kunde betala med kort.
Vad sa de då? Var de arga?
Vi vet inte vad det är. Bankerna ligger nere, sa de. Och människorna som inte fick betala, de fick ju gå till bankomat. Det funkade för vissa. Blipp funkade inte för någon, men och chip funkade för vissa.
Och då var du ändå i stan, så att du hade ett redundant system, det vill säga bankomaten. Det var ju ändå lyxigt.
Ja, men det var ju panik i den här affären. Eller panik, ska jag inte säga. Men de kom ju springande med så här myntrör. Det har man inte sett på länge.
För
de var ju
tvungna, började ta
betalt med kontanter plötsligt.
Åh, det funkade det?
Mm, det funkade. Det gick att betala med kontanter. Men de behövde ju växel, så då fick de fixa det snabbt och sådär. Så blev de glada, för det var de som betalade med 20 lappar. Och sa, åh vad bra, då var 20 lappar.
Det där gör mig jätteglad, för att det är ju nästan den vanligaste frågan till oss. Hur kan ni fortsätta prata om kontanter, era idioter? Vet ni inte att samhället är helt digitaliserat? Det är många som tror att de har kommit på en jättesmart grej, och så ringer de till oss och säger det. Vi vill ju tro att när något händer så kommer folk att försöka lösa situationen, alltså även butiksägare och så vidare. Vi såg ju lite grann hur det blev för en butikskedja ju i somras som egentligen inte kunde hantera sitt kassasystem på en vecka, var det väl nästan. Man kommer att försöka lösa situationen. Säljare kommer att försöka sälja sina varor. Alla kommer liksom att vilja fortsätta med det man höll på med. Och därför så länge vi har kontanter som ett av Riksbanken erkänt betalmedel och utgivet, så kommer vi fortsätta prata om det. Det verkar ju otroligt löjligt att sluta prata om kontanter. Så det här var ett bra case som du beskriver nu, Kalle.
Ja, kul.
Får jag fråga där? När det gäller kontanter, för att man upplever ju att Sverige ligger i frontlinjen och går mot kontantlöst. Och att det finns en vilja bland många. Många upplever ju nästan som om de använder kontanter mycket att man är suspekt nästan alltså. Och just ur beredskapssynpunkt så är kontanterna oerhört viktiga. Är det så att MSB driver det inom staten att det är viktigt att vi upprätthåller kontanterna i samhället?
Ja, men alltså det funkar ju så mellan både myndigheter och sen är ju liksom privat offentlig samverkan att det snurrar mycket så här beredningar och planering och rapporter och utredningar, och där försöker vi väl alltid säga just detta att det är ett robust system, alltså det är ju det som vi arbetar med, samhällets robusthet. Man kan ju drömma ibland om att allt skulle vara ungefär som då när min lägenhet byggdes här 1952, att med så här vevar och grejer liksom, att allt ska funka bara och inga blippar till portar och sånt. Liksom att digitalisering och allt det är ju inte bra i beredskapssynpunkt. Det såg man ju inte minst då i somras där med den butikskedjan. Vi behöver ha kvar liksom det här manuella och mekaniska. Och det är därför som vi bara tjatar om liksom att man ska skriva telefonnummer på papperslistor och så. Att det gammeldagsa behöver finnas kvar. Och den dialogen förs.
Ja, men vad bra. Nej, men man tänker ju som Konsum. Hur svårt hade det varit att kunna ha ett kvittensblock? Miniräknare och kvittensblock. Bara köra på. Och sen köra optisk läsning på de där eller något när man får igång systemen för att kunna hålla igång butiken en vecka. Alltså vad kostar det att ha den lilla kunskap som det behöver och den lilla tekniken som det behövs för det där? Det kostar inte mycket att upprätthålla den.
Jag är inte så insatt i just det, men vi är ju ganska bra på att ha lagar och förordningar i Sverige om arbetsmiljö och skatter och så. Det finns säkert mycket som motverkar det som du säger nu, men så min bild är ändå att folk vill lösa den uppkomna situationen. Liksom. Mm.
Jag har en fråga angående skatter och så vidare. Och det är, jag har förstått att, som att Bartra, alltså att byteshandel är, det är inte okej. Okay. Stämmer det?
Det tror jag inte egentligen, men det här är verkligen inte mitt område. Men för, nej, det är väl klart att det är väl klart att det är så det kommer att funka.
Ja, men då undrar jag bara, i vilket läge i krisen blir det okej med byteshandel?
Det kan jag inte svara på. Jag kan tänka mig att det är när det är liksom fara för liv och hälsa kommer väl det här uppstå.
Ja, det är ju en nödsituation. I nödsituation har du rätt att bryta mot lagen. Så är det.
Sen har vi ju krigslagar, men det är ju någonting helt annat. Men det här är verkligen inte jag jättebra på. Nu gissar jag bara, men det låter som att vi gissar likadant.
Mm. Nej, men du har ju det. Nu kommer jag inte, blev det stopp här på terminologin, men innebörden av det, du har ju dels nödvärnsdelen, det är ju en grej, och nödvärnsexcess också. Men sen har du också det här i nödsituation, alltså att man kan åberopa det. Håller du på att frysa ihjäl så får du liksom bryta dig in i ett fritidshus ute i skogen och så får man lösa
kul.
Det efteråt. Det
låter
då, ja, men alltså, det var väl att ta i och göra inbrott kanske, men du får bryta mot, alltså alltid när det gäller sådana nödlagstiftningar så kan det ju bli så att man hamnar i en domstol efteråt. Och då gör man en, ja men precis, och då gör man en bedömning om det man gjorde var rimligt. Det är ju det handlar om hela tiden. Alltså, du får ju inte överdriva i någon situation utan det ska vara rimligt då. Va? Och där kan det väl så att kollapsa system och du börjar byta varor. Hjälpa varandra och så vidare där. Va? Och byta och sånt där. Då måste väl det i princip anses vara rimligt utan att vara någon jurist då. Men,
jag ska vara som att du får för första gången användning för, alltså en korrekt användning för den här, om det är ett brott, ja, bura in mig.
Har du drömt om att säga den
mer? Det är ju en grej som jag slänger mig med mycket, men som jag aldrig riktigt kanske kan stå för. Men
jag har inget att tillägga till det du sa där, Patrik, men jag svarar ju väldigt mycket i telefon, jag och några kollegor på. Alltså MSB har ingen sån här hotline dit man kan ringa och ställa frågor, utan det kopplas mellan oss som jobbar. Och jag svarar väldigt mycket i telefon, vilket är jättekul, för jag lär mig alltid väldigt mycket. Och då hade jag en fråga här en veckan från en man som ringde och frågade, får jag bosätta mig i skogen?
Ja.
Det var en jättebra fråga.
Ja, får det? Får man det?
Jag menar, alltså, han får ju bo var han vill, men han måste ju vara skriven på en adress. Och det var lite det som skorpade till det hela.
Mm. Ja, det är väl någon som äger skogen med, så ska han bosätta sig. Vi har ju en allemansrätt som säger att du får tälta ett dygn på en plats. Så
precis. Ja, men det var han hade liksom bara en teoretisk idé och ville liksom börja fundera. Han var verkligen han var ganska orolig för saker och ting, och han liksom började tänka, och jag tyckte det var ganska kul att han ringde och ville bolla det. Det är otroligt kul och höra vad folk tänker och undrar. Ofta så ringer de och bara, ni har ju gett ut den här broschyren, så läser de högt ur den några meningar. Och så har de bara resonemang. Och då filosoferar de. Och, ja, det är helt fantastiskt att höra.
Anna, jag tänkte att vi ska återknyta lite till det här med att känna sina grannar. För det är ju någonting som jag har hört dig prata mycket om. Och det är också en grej som jag brukar snacka ganska mycket om. För jag får ganska mycket frågor om så här, hur är det att flytta ut till landet och vad är skillnaden och så här. Ja, en stor skillnad för mig är att jag har mycket mer kontakt med mina grannar när jag bor så här som jag gör nu, en framförallt när jag bodde i lägenhet i stan, då var det som att man lyssnade efter steg i trappen, och hör man någon, då väntar man med att gå ut och så här, för att undvika att prata med sina grannar nästan. Och jag känner inte så där bostadsrättsförening, känner inte jag. Det var i alla fall för mig då. Det kanske bara är jag som tänker så, men det var aldrig en känsla av att vi äger det här huset ihop, utan det var en känsla av att det var en styrelse som bestämde över mig och så här. Så för mig har det blivit ett lyft att flytta ut till landet. Det är mycket mer socialt här, för att jag tror att man behöver liksom varandra mer när man lever så här, för att man kan inte ha alla maskiner själv och man kan inte ta hand om allt kött.
Fast jag tror verkligen att det går att översätta till en bostadsrättsförening eller en ett hyreshus eller en trappuppgång. Jag hoppas verkligen, det är liksom lite grann ett mission som vi har kvar, vi som jobbar med det här. Vi har uppnått ganska mycket med vår kommunikation om beredskap för kris och krig, men det är väldigt mycket kvar. Men en grej är, en sån här dröm vi har, det är att liksom den här städdagen som man kanske har på våren och hösten, att den ska bli ett forum för att prata beredskap. Det är därför som vi i de här filmerna som hör ihop med broschyren, där har vi liksom den första scenen utspelar sig på en gårdsstädning där de börjar snacka medan de krattar liksom, vad är det här för någonting med beredskap och hur ska man tänka och vad kan vi göra? Vi är ju bara några vanliga liksom grannar, men då det här liksom så här, inventera, vad kan folk som bor i en trappuppgång, vilka kanske skulle behöva extra hjälp om något händer, om strömmen går här, vilka är äldre eller typ orörliga eller vad det kan vara, som man behöver hjälpa då och så. Jag tycker att det har ändå varit häftigt att se under pandemin ju. Många som har satt upp lappar, behöver du hjälp med att handla, eller så här Facebookgrupper och sånt där. Tycker inte ni ändå att det har blivit lite mer sånt?
Jo, det är som att det krävdes en kris för att folk skulle börja tänka så här. Men jag vet att ni har tagit fram en övning ju.
Ja.
Så jag tänkte du ska få liksom, för jag tänker så här, de som lyssnar på den här podden, i alla fall många av de som lyssnar på den här podden, är ju sådana som är ganska intresserade av beredskap. Eller som gillar att tänka på i alla fall och liksom kanske fantisera om beredskap.
Fantisera, vilket bra ord, för att jag tror verkligen ofta är så. Apokalypsfantasier.
Exakt, för sådana har jag varit i många, många år tills jag flyttade till bondgård och tog tag i saker och ting. Men så jag tror att vi kan tänka på människor som lyssnar på podden mer som ambassadörer för de här frågorna än kanske mottagare av de här. Så då tänker jag, den här övningen som du har tagit fram då, där man ska lära känna sina grannar, det kanske, för vi får också, jag skrev på Instagram igår så här, ni skriver frågor till MSB, imorgon är Anna Tällfors gäst och så här. Och då kommer ju frågor om så här, vad kan man göra, vad ska jag göra, vad är mitt ansvar och så här. Så nu har du deras uppmärksamhet, så säg vad de ska göra nu då.
Ja, då tycker jag att man ska samla ihop ett gäng. Det kan vara liksom ett gäng man redan har. Man kanske har ett fotbollsgäng, eller man kanske har så här, alla vi som har barn i samma klassgänget, eller vi som bor i samma trappuppgånggänget. Eller så har man inget gäng, men då skapar man det efter förmåga. Och sen så har vi gjort en, den finns på msb.se och på dinsäkerhet.se. Det är en övning som liksom går ut på att man ska kartlägga lite så här, vad kan hända här där vi bor? Om vi säger då där du bor, Kalle. Liksom, där kanske det skulle kunna hända en storm, så att, jag vet inte, vad har ni, luftledningar eller?
Nej, men det känns som att ryssen skulle komma ganska snabbt hit. De var ju här för 200 år sedan och härjade, så jag tror att...
Vi säger att ryssen kommer. Vi säger det nu bara så här, för att det här, vi fantiserar lite också nu.
Det är kul för Patricks tjänsteman på ambassaden också som
det plingar till. Ja, det är en följetong jag förstått. Vad har hänt? Men vi säger att det här är liksom, det finns då scenariokort vi har tagit fram där det är liksom, man kan välja ett färdigt scenario, bara all el är borta eller bla bla.
Ja, det, vi tar det då. Det är lättare än att ryssen kommer. Det, all el är borta.
Ja, då är det så här. En svår storm har dragit in. Bara träd blåser omkull, river ner ledningar. Alla ska hålla sig inne. Elförsörjningen slås ut. Till exempel då där du bor. Det finns ingen kollektivtrafik. Hur förberedd är du? Och då ska man först resonera kring så här. Jag kommer att gå igenom några steg lite fort som inte är så viktiga nu. Men vi pratar om vad har hänt då och vilka konsekvenser det här scenariot får. Men på punkt 3, den här tycker jag är väldigt fin att göra. Hur kan var och en av oss då som diskuterar det här bidra och hjälpa till? Hjälpen kommer ju först gå till den som först eller bäst behöver den. Men vilka egenskaper har vi nu här? Vi leker nog att vi tre bor tillsammans. Ja. Vilka egenskaper och kunskaper har vi i gruppen som kan vara till hjälp? Nu var ju det lite att skjuta in i öppet mål här med oss tre. Men
jag tänker att ni får vara de som sköter beredskapen. Jag kan vara, om det behöver spelas in några Instagram-samarbeten eller någonting, då kan jag göra det.
Hur ska du få el till det? Det går inte. Du har inget internet.
Jag har batteri i telefonen.
Nej, det gills inte. Du måste göra något bättre. Du måste göra något mer 50-talsaktigt. Nej, men då skulle man kunna inventera så här, vad har vi haft kanske för yrken tidigare som kan vara till nytta här? Liksom, vem har körkort? Är det någon som snackar flera språk? Eller liksom?
Okay.
Är det någon som, ja, förstår ni?
Vilka språk kan du, Patrik?
Engelska, svenska, lite tyska.
Ja, då hade vi tyvärr samma språk, så då var ju vi...
Jag kan lite franska.
Dåligt sammansatt grupp. Ja, men det är jättebra. Ja. När man gör den här övningen, jag har gjort den i skolklasser, då är det så himla roligt, för att först så säger ingen någonting, och sen när någon börjar komma på saker så är det som att det bara sprider sig och alla har något. Exempelvis så här, jag kan cykla jättefort, eller jag bor 3 trappor upp, vi kan komma hem till mig allihopa om det blir en översvämning, eller jag har öppen spis på landet, kommer ihåg en flicka sa så här, vi kan åka till mig allihop. Och just där bara, vi har en bil, eller vi har 3 bilar och det är lite bensin i alla. Hur ska vi säga, ska vi slänga över bensinen till den enda bilen och åka i den allihopa? Att man bara börjar plantera lite grann det här, så ett frö liksom. Det är faktiskt väldigt häftigt. Jag har gjort det här också som en övning inom, liksom med mina kollegor. Och även där, fast vi jobbar med det här, så var det många som bara, ja just det, men jag har ju varit sjuksköterska innan. Alltså man inte riktigt har tänkt på det kanske. Nej. I beredskapssammanhang. Nej. Det är konstigt egentligen.
Ja.
Eller någon som kanske är deltidsbrandman eller sotare eller vad som helst. Allting kommer att ha en betydelse liksom, i kris. Och vi pratar mycket om det här med att var och en hushåll ska ha en egen krislåda, men vi måste ju också kunna samsas om grejer. I alla fall vi i lägenhet kommer behöva göra det, för vi kan inte lagra lika mycket som till exempel ni två kan.
Just det.
Och det är därför jag tänker de här liksom, gemensamhetslokalerna, att vi kanske kan använda dem lite bättre.
Precis.
Många kanske haft sin höststädning, men drömmen vore ju att ni återkopplar när ni haft er vårstädning till oss på MSB och berättar hur det gick och om ni tog upp det här. Mm. Tycker jag vore fantastiskt.
Nej, men det är ju så faktiskt att en bostadsrättsförening med sin färdiga organisation, styrelser och allting. Mm. Alltså är det någonstans, och det är ju så oerhört vanligt. Det är ju nästan så hyreslägenheter har försvunnit i landet och blivit bostadsrätter istället. Alltså det här att lägenheterna har en viss beredskap, men sen att man hjälps åt. Alltså det här går ju att lösa via hyrorna, att i bostadsrättsföreningen så ingår det att man har ett gemensamhetsförråd av något slag. För en vecka.
Jag tror att det är ju många som liksom har ofrivilligt dragits in i, just som du säger Patrik, att den boendeformen har blivit så vanlig. Och det är inte så att man väljer den för att det är så här mysigt att bo i en förening. Man väljer för att man måste. Och ja. man engagerar sig inte för att man måste inte. Men om man väljer att göra det så kan ju liksom rikedomen falla ner från himlen i form av gemenskap och beredskap, ska jag säga. Liksom att man faktiskt kan bygga då vidare inför nästa kris. Det tror jag skulle vara grymt om fler tänkte på. Och då kanske man sitter och lyssnar nu och bara, men jag känner ju ingen och jag är inte den som drar igång grejer. Men man kanske kan ta något litet steg. Man kan ju göra det här digitalt också. Det känns liksom svårt att gå ut och prata med folk på gården. Så kan man ju, det finns ju många som har redan så här boendegrupper på Facebook och sånt där, jag har förstått.
Mm.
Och liksom börja prata. Och där har ju MSB massa material och även massor med frivilliga försvarsorganisationer. Det finns ju 19 stycken sådana. Har också mycket utbildningar och så man kan göra.
Ja, jag tänkte precis fråga om det där med resurser. Alltså, vad finns det för resurser från ert håll? Kan man skriva ut den här övningen? Eller?
Alltså den finns att beställa och skriva ut. Titta på, vi har precis faktiskt igår skapat en mycket bättre ingång för privatpersoner på msb.se. Så att den står i menyn och där finns allt det här. Liksom, allt från så här ingångar till vad som gäller för skyddsrum och lite så här brandgrejer och allt det här med krislådan. Och även som de här filmerna, övningen och beställa broschyren och skriva ut den på språk, olika språk och så. Så att där kan man hitta allting sånt. Men jag vill också slå verkligen ett slag för våra FFO, alltså frivilliga försvarsorganisationer, alla från så här Röda Korset, Lottakåren, Civilförsvarsförbundet. Alla de finns ju väldigt nischade också, som kör motorcykel och...
Alltså vad kan de hjälpa till med, menar du?
De kan hjälpa till med allt. De har jätteviktiga uppgifter inom vårt försvarssystem egentligen.
Ja, precis. Alltså, men jag tänker i den här frågan, jo, är det så att de kan komma och hålla en kurs? Ja, typ,
det kan eller? De till exempel göra. Och de, ja. Kan, de har också andra så här, egna utbildningsmaterial. Eller någon har tagit fram något så här, hur man kan hålla ett barnkalas. Jag tror att det var, nu ska jag bara säga så att jag inte säger fel. Det var nog Civilförsvarsförbundet, det var några år sedan. Men liksom så här, om man ska ha ett barnkalas ute i skogen, kan man prata om de här frågorna, så har de liksom ett koncept för det. Så det finns otroligt mycket. Och man behöver inte liksom uppfinna hjulet igen, utan man kan gå ut och hämta det bara. Även som scouten och så har ju också mycket sånt.
Mm.
Men jag vill verkligen, alltså återigen, de här befintliga, våra mikrosamhällen som vi redan har, som kan vara en trappuppgång, en liksom handbollslag eller barnens scouter eller så. Så prata om de här sakerna. Det är jättebra för barn att tidigt känna sig kompetenta i de här frågorna. Liksom. För det rör ju faktiskt, om man ska dra det till sin spets, så är det ju vår överlevnad i slutet som vi pratar om ofta. Vi säger ju till exempel så här, ja, man ska klara sig en vecka, och folk bara, kommer man att dö sen? Nej, det är inte så vi menar. Men, vi menar att man ska klara vardagen. Men det är klart att det är vår dödsångest som driver allt det här. Och om man är barn och orolig, herregud, psykisk ohälsa är redan jättestort ju. Bland barn och unga, det vet vi. Men kan man då känna att så här, jag är kompetent, jag klarar någonting själv, även om det bara är att cykla fort, så är det jätteviktigt att få med sig. Alltså, tror jag alla kan skriva under på, som har träffat ett barn någon gång, eller själva har varit barn, det vill säga alla. Liksom att man får känna sig viktig, att man är en del av beredskapen. Fast man är liten, ni fattar vad jag menar.
Absolut, det är grundläggande, ska jag säga. Det är ju att bygga en människa, eller jag på att säga. En frisk och sund människa med en bra självbild och självtillit och så vidare. Va? Så att en kapabel människa, som Kalle säger.
Ja, och jag tror att det är ganska många barn idag, en gissar jag verkligen bara, men jag tror att det inte är så många som liksom känner det. Jag tror att det liksom var bättre förr på det sättet, faktiskt.
Mm.
Man kanske fick hjälpa till mer hemma, och nu är det lite mer tvärtom på många håll, märker man. Så att kör på liksom, utan att skrämmas. Det där med så här, skrämmas eller inte skrämmas. Men när vi undersökte till exempel efter broschyren om folk blev rädda eller inte, för det var ju något som folk sa, ni kommer skrämma livet ur alla. Men det var inte alls många, så många som blev rädda. De flesta kände ett ansvar och en trygghet.
Kul.
De läste.
Ja, får jag fylla i med en grej här? Jag tänker på, backa lite, vi har glidit ifrån det lite. Vi var vid scenarierna där. Och vi har ju staten med nu då, i form av Anna från MSB här. Men Försvarsmakten har du nämnt när det gäller det. Och de jobbar ju med sådana grejer. De har ju gjort en relativt nyinspelad serie. Det är ju samma som har gjort Om kriget kom och alltihopa där. Jag tycker han är jätteduktig på de här grejerna.
Melker Becker.
Precis.
Mm.
Han har ju gjort den. Nu har ju Försvarsmakten ändrat namn på sina grejer, inte det här om, utan när kriget kommer. Ja, den är riktigt bra, och den ger, alltså scenarierna, Nordkalotten och sånt som man tar upp där, ja, det är väl möjligt, men det finns ju hur många andra scenarion som helst. Det är fortfarande så att man behöver mat, vatten, värme, skydd. Va? Man behöver hemskt vis, som vi försöker få ut. Då. Så det spelar ingen roll vad som händer i stor utsträckning. Jo, det gör det. Alltså, det blir ju lite. Men du som enskilt hushåll och som grupp och så vidare. Då är det ju de samma grejer nästan oavsett vad som händer. Va? Det är ju viktigt. Och det är ju inte alltid allting precis som vanligt. Eller apokalypsen. 99% av alla scenarion täcks ju in av att hushållen har en beredskap på en, kanske två veckor. Det är ju de absolut troligaste grejerna, va? Det är ju bara det att vi måste få upp alla hushåll så att man reder sig utan värme, avlopp, vatten, mat och så vidare under en period. Det är alltså grunden för hela vår motståndskraft, va? Hela vårt försvar bygger på hushållens beredskap. Annars kollapsar ju samhället. Det är ju det. Om det blir en kraftigare störning, va?
Ja, jag säger ju inte emot.
Nej, det är ju så. Det är just att få ut det pedagogiska. Alltså, är du med och bygger våra motståndskraft? Få förstå att folk är försvaret.
Mm.
Både mot kriser, katastrofer och krig. Att vi är delaktiga i det här. Det blir inte bättre än vad vi gör det till. Va? Vi kan inte bara sitta som hjälplösa människor som någon ska ta hand om. Nej, det är jätteviktigt.
Men därför, precis. Därför som jag jobbar med krisberedskapsveckan som ni också har uppmärksammat så fint. Och där hade vi ju som, vad ska man säga, slogan då. Nu, du är en del av Sveriges beredskap. Norge har sin krisberedskapsuke exakt nu och deras budskap är, du är en del av Norges beredskap.
Ja, vad bra.
Och så pågår det, och det kommer vi fortsätta säga. Jag tror också att det är, man kan ju svänga det till två andra ord, tänker jag. Du är en del av Sveriges, liksom, samhället, eller du är en del av motståndskraften. Det är lite liksom samma sak då egentligen, beroende på liksom vilken militär tyngd man vill ha eller inte. Men det där är, det är ju liksom precis det som allting landar i, som vi pratar också om hela tiden, med broschyrfilmer och liksom annonsering, och även som nu det som vi har gjort under pandemin. Det är ett så här gemensamt krafttag som vi måste göra, och det bygger på vars och ens engagemang. Alltså alla som har möjlighet, kraft och förmåga ska liksom använda det.
Ja, men precis. Men om vi säger nu då att kommunerna har ingen bra beredskap. De har kanske till och med en dålig beredskap. Staten är inte på topp. Försvarsmakten börjar det hända grejer i. De jobbar stenhårt, vet jag. Och där sker det också reella saker som är förstärkningar. Men just det är att det inte är på topp överallt i, vad ska vi säga, det offentliga samhället då. Så är ju det ännu större anledning till att hushållen faktiskt ska se till så man har den här beredskapen på 1 till 2 veckor i alla fall, va?
Då bygger, ja, men det är lite på samma som vi var inne på förut. Alltså, för en del är ju det ingenting och helt självklart. Men för andra är det här en oerhört stor tanke.
Mm.
Och det är ju bara att fortsätta liksom nöta in. Och ibland kan vi få kritik så här, varför lägger ni, dels här, varför säger ni inte det? Och i andra änden, varför lägger ni så mycket pengar på annonsering? Eller liksom utskick? Ja, det är två motsatsförhållanden liksom. Men det kan vara ganska svårt att nå ut med de här budskapen idag.
Mm. Ja, vi försöker hjälpa till.
Nu har vi ju 10 000 lyssnare som kommer vara våra ambassadörer. Eller dina ambassadörer. Planen är väl att de ska lära känna sina grannar.
Det tycker jag verkligen. Och jag skulle också vilja säga att man jättegärna får höra av sig på en adress då, som är krisberedskapsveckan@msb.se. För då når man liksom rakt in till oss som precis jobbar med det här och som gärna vill ha lite återkoppling också på liksom hur man tycker att det går. Så krisberedskapsveckan@msb.se. Nej, men det finns jättemycket mer kvar att göra. Och nu har vi vänt oss till hushållen, och nu kan vi vända oss liksom lite bredare. Ni vet, man brukar se så här, i trapphus brukar det vara ett anslag liksom, som är från MSB, bara ställ inte barnvagnar här. Det är ju något man ofta ser. Drömmen vore ju liksom att göra ett sånt, fast som handlar om beredskapsfråga liksom, hur man kan tänka och hur, förstår ni? Liksom någon väldigt så allmän informationsprodukt.
Ja. En allmän informationsprodukt, det drömmer du om.
Bland mycket annat. Jag hade en annan grej. Jag måste säga, en annan grej jag drömde om var att IKEA-katalogen skulle ha ett uppslag med ett strömavbrott. Där det liksom har hänt någonting.
Det var kul.
Så precis när jag tänkte att det ska jag försöka lobba in, då la de ner IKEA-katalogen.
Åh nej.
Ja.
Nej, men vi får väl nämna våran beredskapsskola som vi gör i kostnadsfritt. Man måste anmäla sig på prepbox.se. Den kommer ju igång inom förhoppningsvis redan nästa vecka. Man kommer väl att kunna anmäla sig i alla fall där, va? Och den kommer ju att rikta sig i första hand till just 1 till 2 veckors beredskapen då. Så går man den, man får göra, det kommer ingå examen också.
Oj.
Så men går man den, så har man en bra bild av hur man bygger en sån här 1 till 2 veckors beredskap och lägger den här fina plattformen både för sitt hushåll och sin familj. men också för landets beredskap och försvar på det viset. Va? För kan vi nå det att huvuddelen av hushållen har 1 till 2 veckor, så vore det helt, ja, det vore fantastiskt.
Ja, men har vi hört här flera bra initiativ som finns. Jag pratade med tidningen Land också, och de ska också ha någon liknande satsning ju. De har ju Niklas Kämpargård som jobbar där, eller jobbar med dem, som är ju också kunnig på det här och som har en blogg där han ville komma med lite så här tips på veckobasis och sånt. Också för att han tycker att det behövs.
Vad kul!
Så intresset finns ju verkligen, och mottagarna verkar finnas också.
Underbart! Anna, nu är det, tackar jag. Vad jättekul att ha dig med.
Ja.
Vad duktig du är på att kommunicera kring sådana här frågor. Det är som att du nästan har det som jobb.
Nej, det var jättetrevligt. Och ja, det finns ju jättemycket mer att säga, men det är bara att höra av sig också till oss.
Ja, precis, vi får prata igen, antar jag. Jag måste hämta på dagis nu nämligen, så att jag måste gå.
Peppa barnen på vägen.
Ja, jag tyckte
de är
det var kul
för vår beredskap.
Vi kan väl säga så här också, att den här beredskapsskolan vi gör där, den kommer ju också att ta vara på alla de här arbetena som ni och andra myndigheter har gjort också, va? Och länka och så vidare, både till mycket fina filmer vad gäller sjukvård, första hjälpen, din säkerhet och SMBs filmer och Försvarsmaktens filmer och så vidare också, va? Så att försöka ta vara på det och sprida det.
Vi välkomnar alla utbildande initiativ som är vettiga.
Jag blir peppad på att ha en sån här lek med mina barn när vi pratar om scenarier, alltså.
Ja, återkom sen nästa vecka hur det gick.
Ja, ja. De bara, om de har lågt blodsocker, det var fisk till lunch på förskolan, då bara, nej pappa. Jag är så kuvad. Tusen tack Anna, tusen tack Patrik. Och tack alla som lyssnar, och tack för alla fina frågor vi fick. Ha det så bra, hej då.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.